Jag minns någon gång, vi hade någon fest hemma i min lilla pytteetta här på Söder. Och jag hade såklart gjort superstarka drinkar till alla. Det var liksom förfest innan vi skulle gå ut. Så jag körde shot på shot på shot och gjorde massor med shots till mina vänner. Och liksom drog i mig hitan och ditan. Och så blev det ju en klassisk sån när jag spårade ur. Det blev jättemärkligt. Och sen så dagen efter då, när jag vaknar upp där lilla ettan. Så ser ju jag, upptäcker jag under soffan. Att de har gömt alla spritflaskor och en massa glas med drinkar och shots också. De har ju, dels har de inte druckit upp det som jag har gett dem, för jag har gett dem alldeles för mycket. Och sen har de försökt och desperat bara ta bort det som finns hem och gömma det för mig, så att jag inte skulle suga i mig allting.
Det är onsdag igen och vi sitter här på Östermalm i varsin mysig fåtölj. Mitt namn är Nemo Hedén och bredvid mig har jag min kära vän
Magnus Hedman. Mm. Ja, vi har likadana fåtöljer, va?
Ja.
Ja, det har vi. Där gör vi ingen skillnad på folk.
Nej, det är väl tur det.
Tänk om jag hade fått en större fåtölj än dig.
Det hade ändå varit samklang.
Nej, det hade inte. Du hade tänkt på det.
Ska vi berätta om hur kränkt och knäckt jag blev när bara du blev inbjuden till... Var det någon Energy Morgon eller Riksmorgon för att snacka om podden och sådär?
Ja,
det var fruktansvärt för mitt ego.
Ja, jag kommer ihåg det. Du blev sur också när vi var gjorde en annan podd någon gång och det var någon som bara hälsade på mig och du bara, hur fan kan man bara hälsa på dig?
Ja, men vad fan, det är ett konstant mindervärdeskomplex jag har gentemot dig här. Vad fan, du är ju fan gammal världsstjärna.
Men det finns inte riktigt lika mycket av det nu.
Nej, men vi har gjort det här nästan ett år.
Ja.
Så jag börjar bli lite mer trygg i att jag också fyller en funktion här.
Ja, det gör du mer än, ja, fan, vi fyller väl exakt lika mycket funktion, men, jag tycker det har hänt mycket med dig på ett år. Hur går det med ditt instagrammande?
Det går i skov.
Mm.
Vissa dagar så kan jag lägga upp 6000 stories om allt. Ingen som helst spärr om någonting.
Hur mår du då? Vad är grejen då när du väl lägger upp sådär jättemycket grejer?
Ja, men jag vill ju säga att...
Känner du dig ensam? Eller vad är det?
Men dels det, sen vill jag ju säga att det handlar om att jag vill vara bjussig och liksom bjuda in folk. Men det handlar ju säkert också om att jag vill ha bekräftelse och att jag liksom så här... Så det är en mix, tror jag. Men visst, om man ska, det sunda svaret är väl att jag mår så mycket bättre när jag inte lägger upp någonting. Men jag vet inte om det kan vara så svart eller vitt.
Jag tror inte det. Jag har ju ett litet break just nu och haft det ett tag. Men, och det är skitsvårt. För att om jag har en liten känsla av ensamhet eller att inte alltid på topp, ja, men bara den där jävla selfien och så får några meddelanden om att man är snygg eller bra eller, alltså det är...
Snygg?
Ja, någon har faktiskt sagt det.
Grattis!
Men de har jag betalt.
Ja, vad härligt. Ja.
Nej, men alltså just det där att för mig handlar det nog mycket om att det ska hända någonting tillsammans med bekräftelsebehov.
Mm.
För mig är den så tydlig bekräftelsebehovet fortfarande, alltså x antal år i nykterhet, så spelar det inte så stor roll. Det kommer tillbaka.
Ja.
Det gör verkligen det.
Det är något som är svårt att rubba på. Liksom.
Ja, då måste man tänka så här, alla människor har väl någon form av bekräftelsebehov. Man vill bli sedd och bekräftad.
Sen finns det ju sund, nivåer, liksom. Exakt. Och sen finns det ju sund och osund bekräftelse på något sätt. Det finns ju bättre vägar att gå där och det finns liksom... Att gå in på Tinder och skaffa 6000 olika plustjänster kanske är lite mindre sund, om man säger så. Men vi har ju en gäst som säkert kan hjälpa oss att bena ut detta också.
Jag tycker det ska bli mer än spännande.
Bland alltså. Mycket annat. Mm. Vi plockar in henne på en gång,
tycker jag.
Välkommen till podden Vanja Wikström! Hej!
Hej, får man klappa själv när man är gäst?
Hur mycket man vill.
Vad gött.
Här får man göra precis vad man vill.
Det här var bekräftelsepodden, var det så den hette?
Ja, exakt.
Det kanske är nya namnet.
Ja.
Nej, jag startar en egen sån. Så kan ni få vara mina gäster.
Ja, gärna. Gud.
Det blir långa avsnitt.
Alltså, flera timmar liksom. Vad ska bara bekräfta varann i ring liksom.
Ja,
du är så bra och fin.
Hur är läget?
Ja, men det är bra tycker jag. Jag är ute ur liksom det klassiska vabbträsket. Alla som har barn, ni har barn båda två, va? Ja. Kan relatera. Det har liksom varit bara never ending story. Men nu är jag ute i det. Så att, jätte jättebra skulle jag vilja säga.
Ja. Skönt.
Mm. Jag har två små flickor och de har smittat varann nu i nästan 3 veckor. Det, alltså, det är bara, det är vilken fucking misär, ursäkta språkvalet alltså. Men det tar ju aldrig slut.
Nej. Och sen så det är lite som grädde på moset, körsbäret på liksom grädden efter ett långt sommar, en lång så kallad semester med barn då, inom stora citationstecken. Som är jättemysigt men också ganska krävande. Så ser man lite fram emot att komma tillbaka till jobbet och liksom så här, få några dagar eller några timmar så här, för sig själv. Men då...
Ja, det behövs väl inte mycket idag för att de ska bli hemskickade heller, va?
Nej,
men det behövs ingenting. Jag kommer ihåg, det här var alltså i förrgår.
Ja, bra minne. Grymt minne då.
Jag ska berätta om en gammal historia som hände i förrgår. Ja. När jag gick tillbaka till förskolan med mina barn efter nästan 3 veckors vab. Och då kände jag bara så här, du vet, hjärtat i halskroppen så här, må de inte hosta eller snora någonting nu när jag är där kvar med dem liksom. Och må de inte ringa från förskolan sen. Och så här, man är livrädd liksom. Ja. Men när vi kommer in på förskolan då är det ett annat barn som hostar lite så här, och då ser man alla förskollärare bara vänder sig om, bara kollar på den bara med så här, med skrämda ögon liksom. Det är så känsligt alltså. Det är helt galet alltså.
När man känner sig lite pestsmittad när man har ett snorigt barn.
Verkligen.
Eller råkar göra sådär lite själv.
Men hur gamla är dina barn?
De har en Iggy, en liten kille som är 7 och har börjat ettan. Och sen så har jag en liten Tintin som är en liten brutta som har börjat nytt förut faktiskt. Så hon är 3,5.
Mm. Wow.
Så de är i den klassiska snoråldern skulle man väl vilja säga liksom.
Härligt.
Och nu är du i en beroendepodd och ska snacka om din story.
Mm.
Hur känns det här?
Det känns superbra, jätteviktigt och jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb som lyfter de här frågorna. Det är hjärtefråga för mig så att jag är så glad att ni frågade om jag ville vara med.
Gud vad härligt att höra. Mm. Och vi är lika peppade
positiva
på att höra.
Är alltid bra.
Verkligen. Liksom. Mm. Och som brinner för samma sak som vi gör.
Ja,
att lyfta detta.
Verkligen.
Och vi är ju lika peppade på att höra din story.
Mm.
För vi vet ju inte så mycket om dig. Och vi ville gärna ha det så inför det här. Så att vi liksom ska få höra allt för första gången.
Det var lite order från dig faktiskt. Att jag skulle ligga lite lågt.
Men jag tycker typ det kan vara härligt ibland att inte göra för mycket research. För då får man allt för första gången. Och då blir allt så äkta och naturligt.
Mm.
Du ska bara få dra din story rakt upp och ner för oss, tänker vi.
Okej, spännande.
Vi kanske kommer in med någon fråga då och då.
Ja.
Det kommer vi definitivt göra.
Om vi känner att något särskilt behövs lyftas eller utvecklas så kommer vi in med lite kompletterande frågor. Så här. Men på det stora hela så är scenen din.
Okej, vad spännande.
Exakt så.
Mm. Jag både klappar åt mig själv och gör min egna trumvibrar.
Bekräftelsepodden.
Ja, precis. Jag ska då lyfta min alkoholproblematik. Ett ämne som är superviktigt för mig just därför att jag känner att man måste lite nyansera bilden av vem det är som har alkoholproblem. Hur en person med alkoholproblem ser ut, så att säga. Vi har en så himla cementerad bild av vem det är och på vilken plats hen befinner sig och sådär. Och det har liksom skapat en massa svårigheter för mig. För att hade jag haft någon för 20 år sedan som jag hade kunnat relatera till, som hade varit öppen med att hon hade valt bort alkohol, så hade mina problem inte behövt bli så jävliga. Liksom. Och därför känner jag att det är så himla viktigt att liksom bara lyfta den här frågan så att det faktiskt finns på bordet som ett alternativ att välja bort alkohol helt eller delvis. För det fanns det inte för mig. Jag tänkte inte ens tanken under de 20 år som jag liksom kämpade med det här. Vilket är helt sjukt kan jag tycka i efterhand. Men jag började som många andra liksom dricka en klassiska häxan när man är, vad är man, 13-14 kanske. Tyckte att det var jättekul. Det särskiljer ju inte mig på något sätt liksom. Men det som sen började göra att jag blev lite annorlunda var att så fort jag började dricka så kunde jag aldrig sluta. Utan jag fick en sån himla kick utav den här känslan som bara genomsyrade hela kroppen. Så att det enda som fanns i mitt huvud var att jag måste ha mer. Jag måste ha mer. För jag ville så himla gärna behålla den här känslan i kroppen. Jag mådde så otroligt bra, tyckte jag. Och det gjorde att jag varenda gång det blev någon form av fest så drack jag alldeles, alldeles för mycket. Så pass att jag fick blackouter varenda gång. Gjorde jättemärkliga saker varenda gång. Jag blev liksom den här klassiska cirkusen. Var helt fullkomligt gränslös. Gjorde precis vad som helst. Satte allt på spel. Relationer, vänner, mitt liv, andras liv. Det spelar liksom ingen roll. Och vaknade upp dagen efter med jordens jävla ångest. Hade ingen aning om vad jag hade gjort. Kunde vakna upp på massa märkliga platser. Och när man inte har någon aning om vad man har gjort så tänker man också att det absolut värsta har inträffat. Vilket jag också hade ibland. Ibland hade det inte det, men känslan var ändå densamma. Så det spelade egentligen ingen roll om jag hade gjort något riktigt fruktansvärt eller om jag inte hade gjort någonting alls, utan bara dansat och liksom haft kul. Den här ångesten var ändå precis lika tung och lika jobbig liksom. Så att när jag började bli så där runt 20 och man känner att kompisarna har inte riktigt samma relation som jag till de här festerna. De får inte blackout, de fick det i början. Liksom alla dricker väl för mycket någon gång så där. Då kunde man ha det som en ursäkt för sig själv att ja, men jag är 17 bast, liksom. Vem händer det inte? Men sen när man börjar bli lite vuxnare och kompisarna slutar få blackout, men man fortfarande själv konstant är i det här liksom ekorrhjulet, att varenda gång så går det snett, så började jag tänka att okej, jag kan inte hantera alkohol på samma sätt som mina kompisar. Vad ska jag göra åt det här? Och här var det ju så märkligt då att jag inte bara tänkte ja, men jag slutar, uppenbarligen, för det är inte bra för mig och det är inte bra för någon annan. Utan då var min tanke så här: okej, nu ska jag sätta upp regler för mig själv, så att jag ska kontrollera det här, ska reglera mitt drickande. Så det var liksom, jag ska dricka varannan vatten, funkar ju första två glasen kanske. Jag ska sluta dricka vid midnatt. Ja, det funkar ju fram till midnatt och sen så fortsätter jag såklart. Det funkar ju inte alls. Jag ska bara dricka öl. Ja, jag dricker 18 öl. Jag ska lämna mitt kort till mina kompisar så jag inte kan köpa grejer själv. Då låter jag fixa någon annan som köper eller så snor jag någonting. Mina kompisar försöker liksom så här, de ser till så att jag inte har någonting att dricka. Ja, men då tar jag ju någonting som står på dansgolvet. Spelar ingen roll om du låg en fimp i liksom. Jag sög i mig ändå, bara jag fick liksom ha den här känslan kvar i kroppen. Det är så otroligt liksom vad man gör för att liksom få ha den här känslan. Så där höll jag på liksom av och till i liksom 20 år och bara försökte reglera det här drickandet. Det funkade ju aldrig. Någon gång kunde jag gå ut, ha kul, inte dricka för mycket. Men 9 gånger av 10 så var det ju blackouter, det blev cirkus Vanja, liksom, någonting som folk kunde liksom garva åt i efterhand. Folk tyckte ju att jag var jätterolig för att jag gjorde så knäppa grejer. Och det blev en snackis liksom, och jag hade till och med vänner som sa att det finns ingen som är bättre att investera alkohol i än Vanja, för att då blir det alltid så kul. Liksom. Och det kanske blev kul för dem som var runt omkring, men det var inte så roligt för mig. Och det här är ju av också ganska naturliga skäl inga människor som jag har i mitt liv idag. För att de vill ju inte mitt bästa, de vill ju liksom, de ville se cirkus Vanja sådär. Men sen efter, nu är det snart 10 år sedan, men en midsommarfest 2012.
Jag bara en fråga bara.
Ja.
Du är ju lite äldre än vad jag trodde. Jag trodde du var mycket yngre. Jag trodde du var så här, för att alltså, du ser väldigt ung ut. Aha. En komplimang är det ju.
Tack.
Bra att du säger det själv, tycker jag.
Ja, men jag vill inte att landa fel. Jag är bara ängslig. Det här. För när jag pratar om att du hade druckit så här och haft det här cirkus Vanja i 20 år. Så jag tänkte bara så här, då måste jag ha lite kontext, tänker jag. Och hur gammal är du idag?
43.
Bara så lite kontext för lyssnarna, som är lite tidsperspektiv. Ta tillbaka till den här midsommarfesten nu.
Ja, men och då var jag ju liksom någonstans runt 33. Vilket är ju då, ja, men kan man tycka, då har ju liksom många lite hittat hem sig själva kanske sådär. Men då var jag på midsommarfest och så hade jag ju det här klassiska, jag ska dricka fördrinken, för jag ville ju inte verka märklig och inte dricka alls på den här midsommarfesten där det var en massa människor som jag inte kände och man vill göra ett gott intryck. Jag tänker, jag står med den här fördrinken i handen och så sippar jag på den och efter den så är det slut. Ska vi gissa? Tror ni att det tog slut där? Svarar Rickard? Ja.
Nej.
Nej. Utan så fort jag hade tagit liksom 2 klunkar den där fördrinken så var det ju igång liksom. Och där bara blev det mega super super kaos på den här festen. Och det var också en sån här där man vaknar upp dagen efter därför att vi sov över där. Det här var någons landställe. Det var kanske 30 pers på den här festen. Jag vaknar upp med de här människorna som jag inte känner. Det här var dessutom min killes vänner som, ja, jag ville göra ett gott intryck och jag har bara kaosat omkring och varit helt galen. Och vaknar upp med de här människorna och skammen är liksom, den är så massiv så att jag vill ju bara dö egentligen. Och då kände jag så att det här går inte mer. Jag kan inte utsätta mig för det här igen. Och då tog jag beslutet att jag slutar dricka. Det här är liksom inte värt det. Men där hade jag ju då liksom i 20 års tid haft det här sabla jävla kaoset. Och att tanken inte slog mig på alla de här 20 åren att jag faktiskt kunde sluta. Det säger någonting om hur normaliserat det är med alkohol och hur märkligt det är att inte dricka. Eller åtminstone det har varit så. Nu börjar det luckras upp lite tack vare poddar som det här och att folk är öppna i sociala medier och offentliga personer går ut med att de har alkoholproblematik och så vidare.
Ja, du också.
Ja, och precis. Jag vill jättegärna bidra till det här. Så att sen dess så har jag... Jag hade några år där jag inte drack alls för att jag var liksom livrädd. Och sen när jag hittat min egen väg lite att... För jag började sakna det här ett riktigt gott glas med rödpang liksom till en pasta typ. Så att sen när jag hittat att jag kan dricka ett glas rödvin hemma till en till god mat. Eller jag kan dricka ett glas bubbel. Jag köper såna små flaskor på systemet där det bara finns ett glas i. Och så har jag liksom en sån hemma. Jag kan dricka ett glas bubbel hemma på liksom fredagsmyset till chipsen. Men jag skulle aldrig få för mig att dricka i, på fest eller på en AV eller liksom någon parmiddag eller sånt där. Utan då är det noll tolerans. För att då vet jag, då blir det som den där fördrinken. Eller risken finns åtminstone att så här, suga i mig två klunkar av den, så då går det åt helvete. Liksom. Och det är för mycket att sätta på spel. Jag har ju dessutom barn idag liksom, så att det är inte bara mitt förhållande och mina relationer till mina vänner och sådär jag riskerar, utan det är ju ungar och familj och allting. Så det är liksom, det är så mycket nu.
Vi är mycket glada över att ha med oss våra vänner på The House Rehab som samarbetspartners i den här podden. Och det är vi av flera anledningar egentligen.
Ja, jättemånga anledningar såklart. Dels har ju du och jag fått hjälp av Robert Boman som startade The House i våra tillfrisknanden. Och sen känner vi ju alla som jobbar där.
Så är det. Och grejen är att just The House... Jag tänker så här, att det är många människor där ute som vi tar till 12-stegsmöten regelbundet. Mm. Men det finns också människor där ute som tycker att det känns för läskigt. De tycker att tröskeln in är för stor.
Ja, och det kan ju vara så här att, säg att vi har någon som lyssnar, som har lyssnat på våra avsnitt, som känner att fan, jag har problem, jag vågar inte gå på 12-stegsmöte, tänk om någon ser mig. Så är ju The House verkligen perfekta, för att då ser de till att du träffas på ett ställe där du inte blir sedd i så fall. Du behöver liksom inte träffa dem på The House, utan då tar de sig dit där du är och sen har de ett möte med dig där du får se, har du problemen som du behöver hjälp med, ja, och sen gör de upp ett program som är skräddarsytt efter dig.
Ja, precis. Tröskeln in i tillfrisknandet blir lite mindre, för den kan ju kännas otroligt stor för många.
Ja.
Och har man frågor kring beroende, medberoende eller The House prislista, eller bara vill snacka med dem helt enkelt, då kan man mejla
sandra@thehousestockholm.se.
Tack The House!
Tack The House!
Men hur många år var du helt nykter?
Vad kan det vara? Kanske, så att det var kanske 5 år då, något sånt där.
Var du inte livrädd då när du skulle testa igen att det skulle gå åt helvete?
Nej, därför att då hade jag hade liksom tänkt så himla mycket kring det. Det var ingenting som jag bara kom på en kväll, såhär, men nu kör vi liksom. Utan jag hade liksom reflekterat så himla mycket kring det och verkligen pinpointat att de gångerna jag fick de här problemen, det var i festsammanhang. Det var alltid då det gick liksom åt helvete. Så att därför så kände jag mig trygg att är jag hemma med mina barn och min man, så har jag inte det här. Det handlar inte om att jag ska gå vidare sen och liksom dansa eller träffa massa nya människor eller så. Utan det handlar bara om att nu ska jag sitta här och njuta till den här smarriga maten. Och sen är det bra liksom.
Men när du väl dricker då den här lilla flaskan bubbel, känner du starkt mer begär då?
Ja, alltså... Jag har ju så här safety measures för mig själv. Jag har ju inte liksom 18 sådana flaskor i kylen. Utan jag har en eller två liksom. Just därför att jag vill fortfarande ha koppel på den här grejen. Även om jag upplever att det här är ett säkert rum liksom. Men eftersom jag inte har den här gå vidare prylen i mig. Eller att man liksom är ute och socialiserar. Utan de sammanhangen jag gör det är så här jättelugnt. Jag sitter med min kille och äter en maträtt hemma liksom. Eller jag sitter med min sjuåring, han och jag, vi har alltid lördagsmys, vi har så här skärk och så har vi snacks och chips och grejer, och där sitter jag och dricker mitt glas bubbel. Som jag blandar ut med San Pellegrino. Sådär, jättemysigt. Men det finns liksom ingenting i mig som... Det är bara för att jag tycker att den här smaken är god. Det finns ju också massor med jättehärliga alkoholfria alternativ som jag konsumerar. Liksom. Men det är bara för att jag tycker att det är en härlig smak. Men jag får, då får jag inte det här påslaget riktigt.
Du får inte det här medbegäret?
Nej, jag får inte det. Och det är också, det skiljer ju mig från när man kanske har liksom andra typer av problem. Och det är också därför som det är viktigt att nyansera det här. Att alla har inte samma alkoholproblematik. För vissa har man ju det här liksom att man kan inte ens ha en vinsås i köttet. För det triggar igång den här prylen som bara gör att det liksom inte tar slut. Mm. Men för mig funkar det här. Och det är också viktigt att prata om att man kan hitta olika vägar. Det behöver inte vara svart eller vitt. För det tror jag också gör att folk blir så skrämda att de känner att gud, jag upplever att jag har alkoholproblematik, innebär det att jag aldrig någonsin mer kan sippa på ett jättegott glas rött liksom. Mm. Och så gör det att man istället får liksom erkänna att man har problem att ta tag i det och hitta en väg som funkar för en själv, så blir det blir för oöverstigligt. Det blir liksom det här berget istället för pusselbitarna på något sätt.
Jag tycker att jag är kluven i frågan. Å ena sidan håller jag med dig, för jag tycker att det är klart att det finns nyanser i det. Det här med att vissa människor klarar inte av vin i sås. Vissa människor klarar inte av Magnus alkoholfria viner heller. Mm. Så är det ju. Det påminner för mycket om det gamla liksom, och det triggar för mycket. Medan vissa människor faktiskt grejar det, till exempel du då. Men jag tänker också att om man har inställningen till att en gång... alkoholist, alltid alkoholist. Nu vet inte jag om du har identifierat dig med det ordet någon gång. Jag har ingen aning om det. Men jag menar bara att om man tänker så här, om jag kanske lär mig dricka framöver, då kan det också bli att man faktiskt provar någon gång och så går allt åt helvete. Och så förlorar man allt på ett sätt som man inte hade gjort annars. Förstår vad jag menar? Så det, för mig är det en jätteknepig fråga. Alltså, vad tycker du, Magnus?
Nej, jag håller med. Den är jättesvår. Och jag tror att det farliga, tror jag, om man lider av beroendesjukdomen, så är man nog rädd rökt. Men sen finns det ju många som har alkoholproblem som inte har beroendesjukdomen i sig. Och där tror jag någonstans att ja, när ska man då testa? Jag tror väldigt mycket utifrån det du säger, Vanja, att okej, jag har någon form av lite för mycket merbegär och det blir inte riktigt bra när jag dricker. Jag provar att dra ner. Och man testar. Jag tror att rätt ordning är nog att börja testa där och liksom så här, okej, nej, men det funkar inte. Och jag går ner, drar ner, jag kanske har en vit månad eller någonting. Och sen börjar jag upptäcka att fan, det snarare eskalerar. Ja, men då vet jag ju att då besitter jag ett problem där jag inte kommer att kunna liksom hantera det på det samma sätt som Vanja. Jag tror att det farliga är för, ja, men till exempel, om man nu är en renodlad alkoholist och lider av beroendesjukdomen. Där tror jag att det är tricky att börja och försöka. Men hur fan vet man det då? Ja, då har man ju fått göra sin analys och sina upplevelser och fått sina erfarenheter. Så att den är väl jättetricky, såklart. Och för dig, att det funkar för dig är väl suveränt. Så. Och jag tror också på nyansering av det. Därför att jag håller med dig i att jag tror att det är många människor som kanske inte vill identifiera sig som beroendesjuka. Eller som alkoholister.
Och som men, kanske heller inte är det, upplever
nej, precis, jag. Nej, precis. För det får inte bara bli, bara för att jag kanske gör bort mig när jag dricker så är jag alkoholist. För då blir det ju en dörr som stängs väldigt snabbt istället. Så,
exakt, för det snackar också Robert Boman om ganska mycket, om att det är en stor skillnad mellan att ha ett beroende och faktiskt missbruka en period. Man kan ju säga att du faktiskt missbrukade alkohol ett period och hade liksom en kaosig relation till det, men du faktiskt inte var beroende. Mm. Och det är en skillnad där som vi ändå har fått förklarat i podden ganska mycket. Här ju. Och du har ju faktiskt, som du säger själv, så har du ju nu testat och det funkar ju för dig. Och vilka är vi då att liksom säga att nej, det gör det inte?
Nej, det ska inte vi vara.
Nej, exakt.
Vi pratar ju om, alltså beroenden pratar ju vi generellt om här. Och det är klart, lider man av beroendesjukdomen så har man nog tyvärr inte den möjligheten att hitta den nivån. Men har man ett missbruk där man har missbrukat någonting under en tid. Ja, men ta dig till exempel. Du vaknar upp den här jävla morgonen på midsommardagen och bara vill krypa ut ur ditt egna skinn. Att då kunna... Ja, hur gjorde du när du slutade? Om vi börjar där. Hur gjorde du?
Och var det första gången du kände så här, nu får det vara nog? Eller hade du gjort några försök tidigare?
Jag skulle säga att jag hade gjort halvhjärtade försök, så att jag ska inte kalla dem för försök, utan de försöken var de här typen, alla de olika typerna av regleringarna som jag liksom försökte med. Utan det där var liksom första gången där jag kände att nej fan, det här funkar ju inte. Nu, jag måste sluta. Så det var liksom stoppet skulle jag säga. Men det krävdes ju en enorm liksom skamsköljning för att komma fram till det. Men jag tror ju verkligen att jag hade kommit fram till det mycket, 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 mycket tidigare om jag bara då hade kunnat till exempel lyssna på den här podden och bara höra lite andra människor prata om sin problematik och att de har slutat med alkohol eller liksom hittat en väg att dricka mindre eller dricka i vissa sammanhang eller sådär. Så det tycker jag är så galet, det här att tanken inte ens liksom slår en att man slutar, att den prylen inte ens finns på bordet. Men när jag slutade, då slutade jag bara. Och det som jag gjorde, vilket ju var ganska tråkigt, det var att jag tog bort mig själv från alla typer av festsammanhang. Alla typer av sammanhang där jag var rädd för att jag skulle bli frestad. Och det var ju ganska tråkigt, ska jag säga. Mm. Men som tur är då, så är ju jag lite av en hemmagris också. Liksom, det bästa jag vet är att ligga på soffan med en dator på magen och en skål saltlakris inom liksom armslängds avstånd. Så då kunde jag... Jag fick grotta ner mig i det då istället och steka den här andra biten. Och sen efter några år så kunde jag liksom försöka gå ut igen och göra den grejen. Jag fick barn i några år efter det här beslutet, och det gör ju också att det naturligt dras ner på festtillfällen. Så att det tror jag också hjälpte mig, för att det fanns inte så många gånger att liksom komma iväg sådär.
Men hade du mycket sug efter alkohol, eller kände du att du hade ändrat om ditt liv så att du klarade dig, eller hur var den delen? För det här är jättespännande att höra just utifrån hur du upplevde det kontra hur...
Jag hade inte sug efter alkohol. Det här som jag då tänker att vi är olika. För jag identifierar mig inte som alkoholist. Jag tror inte att jag har den här sjukdomen liksom. Utan jag har alkoholproblem, som ju är extremt utbrett, tyvärr. Men det jag kunde sakna var ju, och det kan jag fortfarande ibland liksom känna av, jag kan sakna de här tillfällena då det var så där kul. Innan det gick åt helvete så var det ju jätteroligt. Mm. Och den grejen, ska jag vara 100% ärlig med att säga, den grejen upplever jag ju inte idag längre. Och då får man ju så här, okej, vad är mest värt då? Är det mest värt att jag ska få uppleva den grejen och riskera allting, liksom sätta allt på spel? Eller är det okej att jag ska plocka bort den grejen? Jag har ändå haft den biten i mitt liv. Det var absolut mer ångest än vad det var kul, men det var ju också kul.
Mm.
Och så har jag ju såklart kommit fram till att säga, det är inte värt det. Liksom. Den grejen får jag steka. Jag kan ha kul ändå såklart när jag festar och har jätteroligt. Så. Men den där... Precis den där liksom toppen som man kommer till lite innan det slår över, den kommer jag ju förhoppningsvis, och lite tråkigt, men aldrig uppleva igen. Mm.
Och där har vi också en tydlig skillnad.
Mm.
Att inte använda alkoholen som en flykt, dels när man mår dåligt, utan att man tar till alkoholen som medicin istället och en flykt från verkligheten. Här pratar du om alkohol utifrån ett festsammanhang. Och att du då... det var inte alkoholen i sig du saknade, du saknade inte någon form av flykt. Ja, du saknade litet rus där. Och där har vi också en skillnad, tänker jag, på missbruk och beroende.
Och jag tänker att det är jättenyttigt för dig och mig och våra lyssnare att få höra sådana här historier också.
Ja, det är det.
Att nyansera bilden av det hela liksom.
Verkligen.
För jag kommer ihåg när vi hade Jan Johansson som gäst och han berättade att han var nykter i så här 8 år. Och sen på sin bröllopsdag tog han ett glas champagne. Och du och jag, vi bara...
Ja, vi höll på att åka ur våra stora fåtöljer. Alltså.
Vi bara, vad fan säger han?
Ja, men det har hjälpt oss väldigt mycket också. Ja, att förstå det att det finns inte bara en... För oss har det ju alltid... För mig och Nemo har det bara varit 12-stegsgemenskapen som den... That's the shit. Det är det man gör. Liksom.
Men det som är farhågan, och det vill jag ändå lyfta, det är att när man hör historier som Vanjas eller Jan Johansens då, för exempel, det är att folk kan ta med sig från det att liksom det går att lära sig. Även om liksom, är man alkoholist eller narkoman och man väntar 5 år, då går det att lära sig. Och då kommer det gå åt helvete för dem, för de ser bara er historia. De ser inte alla andra historier som det inte har funkat för. Det är därför jag rycker tillbaka lite.
Ja, nej, men jag också. Och jag tycker att det är bra att vi lyfter det nu under podden. Och att vi verkligen är tydliga med det. Att det finns den här typen av historia och förutsättningar. Och sen finns det någon helt annorlunda. Och det är väl klart att du och jag... om vi hade fått välja själva, inte hade gått upp klockan 9 en lördag morgon och sprungit ner i en källarlokal och gått på 12-stegsmöte på lördag morgon. Vi hade säkert gärna gjort någonting annat den dagen. Men det är ju våran lott i livet. Det är det vi lever med. Och jag tror att de som lever under de förutsättningarna som lider av beroendesjukdomen ska inte försöka att börja hantera någonting framöver.
Nej, det är ju så att om Vanja du till exempel då, om du hade till exempel, ja, men nästa gång du tar ditt bubbel, om det hade gått åt helvete då, då hade du förmodligen lagt av igen, gissningsvis.
Mm. Mm.
Så det är ju så här, det är konsten att vara ärlig mot sig själv. Det är inte så lätt, men det är ju superviktigt när det kommer till det här.
Ja, och även den här andra delen utifrån att, som Vanja säger, jag har inte fått känna eller uppleva den här riktiga, du vet, partystämningen precis innan det slår över. Hon har mycket annat kul i livet, men det är inte riktigt på samma, på den nivån. Och för oss som beroende människor skulle jag börja gå och säga till mig själv så här att fan, jag har inte riktigt känt glädje sedan jag slutade med droger. Där kände jag riktig glädje. Det var ungefär som när jag vann en match i fotboll. Ja, då började jag gå och misströsta. Det är ju ett första steg mot ett återfall för mig. Garanterat, om jag börjar misströsta.
Liksom. Men du känns inte liksom bitter på ett sånt sätt som vi skulle kunna bli. Du känns inte sjuk på samma sätt. Det är det som jag försöker säga. Mm.
Nej, men det är nog en skillnad.
Ja, jag tror det.
Och för mig så är det liksom... Jag tycker verkligen det är viktigt att nyansera den här liksom bilden och att det inte är svart. För jag förstår er jätteväl. Jag tror precis som ni säger att det är livsfarligt när man har den här beroendesjukdomen och tänka att man kan hantera det. Dricka någonting lite då och då. Så
lära tror jag är, sig.
Ja, lära sig. Nej, det är ju the big no-no. Men däremot så finns det ju enormt många människor där ute som har problem med alkohol. Som inte ser det som problem. Därför att det är så normaliserat. Inte bara att dricka alkohol utan även att ha problem. Mm. Men alla får bli blackouter. Alla dricker för mycket på kräftskivorna. Alla, det är alltid någon som ligger med någon fel fru på midsommarafton. Så här, det ska liksom inte behöva vara så. Utan man måste ju kunna också säga, nej, men jag kan inte dricka i de här sammanhangen. Men man kanske kan dricka på andra sätt. Eller så ska man säga, det beror ju på vad man är. Och där handlar det om att gå in i sig själv och försöka liksom analysera, vem är jag? Är jag den här liksom beroendesjuka? Har jag den här sjukdomen? Eller har jag den här andra typen av problematik som ändå, jag då ur mitt perspektiv, tror går att reglera på olika sätt? Och det är också bilden som jag har fått av när jag har delat det här liksom i mina kanaler. Så har jag också väldigt många som kan relatera till just min historia. Just det här att man i festsammanhang så spårar ur varenda gång. Men att i andra sammanhang så kan det funka. Och då blir det ju som att liksom inte erkänna deras problematik, inte ge dem en hjälpande hand. Om jag då inte säger att men det här funkar för mig faktiskt, och nu har jag ändå gjort det ja, men snart 10 år. Mm. Jag känner mig ganska trygg med att det här är min väg framåt. Om de människorna som relaterar till mig tänker att men det är svart eller vitt, det blir liksom klockan 9 lördagsmorgonen, 12-stegsprogram även för mig, då tror jag liksom att hindret blir för stort och då kommer de bara fortsätta. Mm. Och fortsätta göra sig själv och andra illa.
Man brukar prata om att beroende är en slags sinnessjukdom. Att man pushar ofta gränserna, man förflyttar liksom värderingar och sådär. Och jag tänker i ditt fall då, du har en ganska tydlig mall nu för hur du gör. Att du bara tar ett glas bubbel hemma med chips med din son. Och ja, du är ibland blandar ut med vatten eller med bubbelvatten eller vad du sa, Pellegrino. Är inte du orolig för att det kommer komma tillfälle kanske om ja, men några år där du känner att de här världarna möts? Förstår jag menar? Att det ändå liksom så här spiller över på att det kanske blir en kräftskiva eller vad som helst. Att det ändå kommer komma att nu har det gått så länge, ska jag prova det? Är du helt säker på att du inte kommer komma till det ögonblicket där du liksom vill testa lite festligare sammanhang än fredagsmyset?
Kan jag aldrig vara säker, har ingen aning, men det enda jag kan göra är ju liksom här och nu så känner jag mig supertrygg i det här, nu gör jag det här. Jag vill liksom inte, när jag också tittar på mina barn, jag vill inte att de någonsin ska behöva se mig liksom knepig och knäpp och sådär, så att det också liksom blir ett stort incitament för att inte jag tänker 15 år framåt eller 10 år framåt, så här, Iggy har studentkalas. Ska jag dricka ett glas bubbel då och skåla för min son? Så här, ja, i dagsläget känns det ju som nej, absolut inte. Shit, vilken otroligt dålig idé. Och jag hoppas ju, för guds skull, att jag kommer resonera likadant om 10 år. Jag vet inte. Men jag hoppas det, för att det här tror jag, det är ingenting som växer bort liksom, på sätt, samma sätt som ni blir inte av med en beroende sjukdom. Jag blir inte av med den här problematiken. Den kommer inte någonsin försvinna. Så att dricker jag i festsammanhang någon gång i framtiden, så vet jag att så här, ja, men då sätter jag allting på spel. Så är det bara.
Mm.
Och då, ja.
Det var därför jag frågade, för att just det här med, har man de här tendenserna, så kan ju sådana grejer förflyttas lite och bli lite svävande. Att så här, ja, men det där tycker jag, men kanske inte tycker så sen. Så därför jag undrar om du hade någon plan kring det. Men det enda man kan planera är ju egentligen här och nu, så är det ju.
Ja, och så även titta på, det är ju inte ett år du har levt så här.
Nej, heller. Exakt.
Så det är ju också en sak som man måste titta på. Det är 10 års tid. Mm. Och det är uppenbarligen så funkar det för dig. Och jag och Nemo kommer ställa många frågor, för vi hade gärna önskat att det funkade för oss också.
Ja, ibland kanske, men ibland så är jag jävligt tillfreds med hur jag har det.
Ja, jo, nej, men det är klart att det är, vi har mycket annat. Vi har varandra, Nemo.
Vad är det deppigaste jag hör? Ja. Snacka om att inte sprida hopp. Det här sitter vi och önskar att vi var som Vanja.
Ja,
deppigaste bekräftelsepodden någonsin.
Ever.
Men vi kan väl snacka lite mer om Cirkus Vanja.
Mm.
För att de här åren då, när det spårade ofta.
Mm.
Och du säger själv att du omgav dig av möjliggörare, om man säger så. Folk som ändå eldade på Cirkus Vanja.
Mm.
Var det inga människor i din närhet som faktiskt sa ifrån, som blev oroliga och som försökte markera för att nu kanske du faktiskt borde göra en förändring?
Jo, det var det. Flera av mina närmsta vänner förstod ju absolut att jag hade problem. Och de gjorde ju så, till exempel, jag minns någon gång, vi hade någon fest hemma i min lilla pytteetta här på Söder. Och jag hade såklart gjort superstarka drinkar till alla. Det var liksom förfest innan vi skulle gå ut. Och sen så fort jag hade fått i med den där, så ville jag bara säga, nu måste man dunka på med mer här nu, så att det här liksom håller i sig. Så jag körde shot på shot på shot och gjorde massor med shots till mina vänner och liksom drog i mig hitan och ditan. Och så blev det ju en klassisk sån när jag spårade ur. Det blev jättemärkligt. Och sen så dagen efter då, när jag vaknar upp där lilla ettan, så ser ju jag, upptäcker jag under soffan att de har gömt alla spritflaskor och en massa glas med drinkar och shots också. De har ju, dels har de inte druckit upp det som jag har gett dem, för jag har gett dem alldeles för mycket. Och sen har de försökt och desperat bara ta bort det som finns hem och gömma det för mig, så att jag inte skulle suga i mig allting. Så de gjorde ju saker och försökte liksom. Och de försökte också ha koll på mig, att någon liksom vaktade mig när vi var ute och så. Men det går ju inte. Det finns ingen annan som kan ta ansvar för en själv. Och så är det ju. Det spelar ingen roll hur mycket de älskar en eller hur mycket de försöker. Så lyckas man ändå bryta sig loss. Det blir också lite av ett, liksom, ett game sådär. Ja, jag försöker hålla koll på mig nu. Hehehe. Och så stjäl jag en flaska från baren. Liksom. Ja, men precis. Ingen ska kunna liksom, det här är min grej. Nu kör jag liksom, när man är inne i det där racet. Det var liksom ingen som kunde göra någonting riktigt. Och sen så var ju jag skämdes ju också. Jag ville inte erkänna för mig själv att jag hade problem. Så att jag bortförklarade det ju jättemycket inför, både inför mina vänner, men framförallt för mig själv. Och det gjorde ju att jag inte erkände för mig själv. Och det gjorde ju att jag heller inte kunde be om den egentliga hjälp jag behövde. Utan det var ju mer så här, ja, kan ni hålla lite koll på liksom. Jag ville ju inte säga hur liksom illa det var. Och det gör ju också att mina föräldrar hade ju ingen aning om att jag liksom, de trodde väl att ja, någon gång blir det väl för mycket, men det händer ju alla. Men det var ju liksom varje gång, det hade ju de ingen aning om förrän dess att jag för några år sedan började berätta i mina sociala medier hur jag har kämpat med det här under 20 års tid. De hade ingen aning om att jag drack så mycket varje gång och blev så knasig varje gång. Och det är ju lite sorgligt, alltså.
Mm.
Men däremot så är det ganska fint, för att bara häromdagen så fick jag ett mejl från en mamma som hade läst ett av mina blogginlägg om mina problem då. Och hon upplevde att hennes unga son hade samma problem, just på grund av att sonens kompisar hade kontaktat henne och varit oroliga. Och det tyckte jag var så otroligt fint, att hans kompisar, han var en kille som var 20, hans kompisar har kontaktat hans mamma och sagt att vi är oroliga för honom, han har problem med alkohol, ni måste hjälpa till nu måste ni göra någonting. Det tyckte jag var helt fantastiskt. det är ingenting jag kan säga, att mina vänner inte gjorde det, för det hade, jag vet inte om det kommer hjälpa den här killen, för han har förmodligen inte erkänt det för sig själv att han har de här problemen. Men det gör åtminstone att föräldrarna är medvetna. Och då kanske man kan liksom jobba tillsammans med vännerna, prata med sonen, bara att man får igång den här processen med att erkänna för sig själv många, många, många år tidigare.
Mm. Verkligen, det var lite gåshud. Mm. Väldigt så här hoppfullt att det finns sådana kompisar också, och inte sådana här som bara möjliggör och hetsar och tycker det är kul att man är galen. För sådana har jag också omgett mig med. Folk som nästan så här lyfter ens galna och gränslösa sida mer än att bara säga så här: hörru, det är nu lite mycket. Alltså, det är alltid kaos kring dig. Sådana fanns det färre av, kan man ju säga, helt klart. För jag tror också man söker sig till människor som möjliggör och som lyfter ens galenskaper. Det blir skönare liksom på något
mycket
sätt.
Skönare. Ja. Mycket skönare. Hur fungerar det om man tittar just alkohol och sådär? När du mådde mindre bra, så där, använder du det då också som flykt eller som sorgebearbetning eller sådär?
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Utan det är den här liksom fasta sammanhangen. Ja, det var liksom där som det alltid gick snett.
Jävla speciell story det här. Alltså, jag tycker inte det är jättebra. Liknande. Jag har jättesvårt att liksom så här... Jaha. Och landa i den. För att den är så unik i sig. Alltså, alla historier är unika, men just det här att det bara var party liksom. Och har du hört något liknande?
Ja, inte exakt tror jag. Nej, men jag tror också, och det som sagt, det är just därför så är det ju väldigt speciellt och nyttigt för oss att höra.
Ja,
men jag tänker just det här... Dina förutsättningar i livet, du pratar om dina föräldrar och så här, har det varit helt normalt och idylliskt och så här, eller kan du liksom peka på någonting från din uppväxt och barndom som har gjort att den här problematiken har utvecklats? Finns det någon genetisk ådra eller?
Vi har alkoholism i familjen, det har vi, och det är vad jag har förstått genetiskt, som att man är en sjukdom som man kan ärva.
Väldigt.
Ja, och jag har det på både min pappas och min mammas sida. Så den biten finns ju. Ja, men det finns ju tendenser hos mina föräldrar, skulle jag säga, att också dricka för mycket. Så att även om de är jättefina människor, de är vi har liksom aldrig haft några bråk eller så hemma kring alkohol, utan det är mer att om man har suttit vid en middag och hinkat vin, så tar liksom hinkandet sällan slut. Så det är inte så att det slutar med misär på något sätt, men det slutar heller inte hinkas riktigt. Så den biten finns.
Jag har ju en son som är lite äldre. Mm. Lite äldre än mina barn i alla fall. men har du pratat med honom om det här än?
Nej, det har jag inte. Nej.
Kommer en tid för det?
Ja, det kommer ju komma. Jag tänker att jag kommer ta det när det börjar bli dags för... När jag märker att det börjar bli dags för honom att liksom testa sina vingar kring alkohol och så. Mm. Däremot så har vi pratat lite om... Oh, ibland så bor man i Stockholm, så det är svårt att undgå tyvärr att se trasiga människor på stan liksom, med jämna mellanrum. Och där har vi pratat om att så här, men man kan bli som man dricker för mycket öl eller att man liksom gör så här. Så det har vi pratat om. Så han vet att det finns liksom en problematik kring det här med alkohol. Och det gör också när jag i somras när vi var på stranden, så beställde jag en panache. Man beställer det som är liksom halva öl och halva sockerdricka för att släcka törsten. Och det var liksom till lunchen på en strand i solen i Portugal. Men då satt det där djupt hos honom att jag hade sagt att om man dricker för mycket öl så kan man bli en sån här knepig person på stan. Förenklat då. Så då var han så, nej men ska du dricka öl mamma? Åh nej, nu kommer du bli en sån här konstig. Och liksom, så att då fick vi prata lite om det här att ja, men man blir inte det om man dricker en öl. Så här, det finns människor som blir det. Så man måste hitta... Så det är ju jättekomplicerat att prata med barn kring det här. Så vi har inte haft några liksom allvarliga samtal kring den. Men det kom ju. Det gör ju.
Min 4,5-åring, Nova heter hon. Hon frågade häromdagen, eller hon pratade om det. Hon började prata om alkohol. Hon sa bara så här, ja men vad är alkohol? Du och mamma dricker inte det va? Och jag bara, nej det gör vi inte. Hon bara, varför gör inte det? Jag bara, nej men vi mår inget bra av det. Det blir inget bra när vi dricker alkohol. Så här. Nej men andra dricker det va? Jag bara, ja vissa. Så hon har en massa frågor liksom, hon är 4,5.
Mm. Hon har hört, hon har varit med och på möten.
Ja,
och så
hon har suttit på mötet.
Såklart att
ja, ja, hon har snappat upp. Och jag tror att hennes mamma...
Hon är
mamma,
så lillgammal också.
Ja, men verkligen, hon är ju som en 7-åring typ. Mm. Men jag tror att hennes mamma har tagit lite snack om alkohol med henne. Så här. Mm. Det är jävla gulligt alltså, när de var nyfikna. Bara, varför dricker inte ni det? Vad hände då? Så här, man bara, ja.
Men då är det så fint att man då, att ni som föräldrar kan göra det naturligt. Att det är så här, ja men ni dricker inte alkohol. Så här, för det funkar inte för er. Nej men okej, men då är det redan från när hon är 4,5 år så är det naturligt för henne. Så att, och då har hon det i ryggraden på något sätt liksom. Mm. Det har jag aldrig någonsin haft med att man inte skulle dricka alkohol. Och jag tror att det är så, man gör sina barn en sån himla så tjänst om man bara så här, det finns olika vägar kring det på precis sätt som det finns olika vägar kring allt i livet. Mm. Det måste inte vara liksom höger eller vänster. Utan så här.
Hypotetisk fråga, men om du nu hade visat sig att du inte hade klarat av att sluta dricka, när du nu sa det till dig själv för första gången på riktigt, så vad tror du vad hade blivit nästa steg där för dig då? Vad hade du tagit till då om du inte hade klarat det på egen hand liksom? Hade du någon plan över att funka inte det här då?
Nej, jag hade ingen plan då, men det jag förmodligen hade gjort, det är ju liksom, jag har ingen i min närhet som jag har pratat med de här sakerna om eller som har behandlat sin problematik, utan den problematik vi har i familjen, den var delvis obehandlad fram tills den personens död och delvis liksom går fram och tillbaka liksom och, så att jag vet inte riktigt vad jag skulle börja gräva, men eftersom jag skämdes så mycket så hade jag förmodligen försökt lösa det genom att googla. Alltså försöka hitta vad kan man få hjälp. Kanske börjat gå till en terapeut. Jag hade nog tyckt det var kanske läskigt att sätta mig framför många människor. Liksom. Jag kanske hade försökt gå till en terapeut först och liksom berätta. Och sen efter det hakat vidare till liksom, att få liksom, hjälp. I grupp kanske eller så.
Jag är inte van vid att du ställer hypotetiska frågor.
För det är väldigt sällan.
För när jag gör det till gästerna, då brukar du säga till dem att det där är inget scenario som är liksom, händer just nu.
Tror du att det fanns ett skäl till att jag ställde just den här frågan?
Nej, jag tror att du ställer just den här podden för att det blir lite mer svår intervjuat för att hon har en så unik story.
Ja, men jag ställde frågan därför att det nu finns folk som är i samma situation och som testar att sluta. Mm. Och inte klarar av det på egen hand. Mm. Så rekommenderar du och jag dem att söka på Google. Självhjälpsgrupp, till exempel.
Eller The House.
Eller The House. Mm. Just det där med att sluta försök och lösa det själv. Mm. Om du inte klarar det på egen hand, då har du definitivt ett problem. Och då behöver man söka hjälp utifrån.
Exakt.
Vanja, så därför fanns den här hypotesen. Den var hypotetisk för henne, men jag hade en följdfråga.
Ja, jag förstår.
Poäng.
Så jag ber om ursäkt.
Nej, men du får gärna. Jag tycker det var kul att du lyfter det faktiskt.
Nej, men exakt. För man kan testa själv, som Vanja gjorde, och grejade det.
Mm. Exakt.
Kudos, all heder till dig. Ja. Men om man inte grejer det själv, så bör man ha ögonen öppna och faktiskt kunna se det också. Och inte försöka 10 000 gånger tills livet rasar.
Nej,
liksom.
För det är därför den här storyn blir så unik och upplevs av mig på ett sätt, och det är för att jag hör inte de här storyna. När jag sitter i 12-stegsmöten så hör jag om folk som har, där våra egna lösningar har slutat funka och därför har vi fått ta hjälp liksom. Så det är därför det är väldigt upplyftande att se att det finns, men jag vill bara liksom förstärka det där just att, ja men har du testat och vad har vi testat nu? Vi har testat geografiska tillflykter, vi har testat att sluta dricka sprit och börja med öl eller vin och bara dricka eller ta droger varannan fredag. Inget av dem har funkat.
Terapier, byta tjej, byta jobb, byta stad.
Ja, ja. Allt.
Allt.
Och när lösningarna då inte funkar och har slutat funka, så är det dags att be om det här magiska ordet hjälp.
Så är det. Och jag vill bara säga till dig, Vanja, att bara för att vi är skeptiska mot det här är för att vi hör om det så sällan. Och det känns som att nästan att det känns nästan som att vi så här misstror dig, och det gör vi verkligen inte.
Nej, absolut inte. Nej, men fan, hon har ju levt så här i 10 år.
Ja, men exakt.
Men det är viktigt för oss också hur vi kommunicerar det till våra lyssnare, såklart.
Jag förstår det.
Och speciellt för de personerna. För er som lyssnar, som sitter och tycker att ni har en problematik och kanske inte riktigt har försökt att sluta, så ta till er av Anjas historia och försök att göra det.
Ja.
Funkar inte, så finns det fler steg, och då är det att be om hjälp. Vi vet att det finns massa självhjälpsgrupper, vi kan lista dem sen i slutet av avsnittet. Så att det är ju inte slutet för att det inte går på egen hand.
Nej.
Det är ju första steget mot att få en bättre relation då till... till sitt täckande.
För det är ju så lurigt när man pratar om just såna här saker, att folk kan snappa upp en sak och ta det helt ur sitt sammanhang, ur sin kontext. Mm. Det är ungefär som när man föreläser för ungdomar och pratar om att men i början gav drogerna mig jättemycket. Jag fick jättebra rus av det. Och sen pratar jag i 45 minuter om att jag håller på att dö av drogerna. Då kommer vissa ungdomar bara komma ihåg att han pratade om att det var nice i början. Jag måste prova droger. Liksom. Ja. Det är lite samma sak här. Att man måste ändå liksom vara tydlig med det andra också. Mm. Även om jag har all respekt för Vanja och hennes historia. Och att det finns fler som har det som dig, såklart. Liksom.
Ja. Säkert väldigt, väldigt många.
Ja, verkligen. Ja, men ska vi hugga tag i vårt favoritsegment?
Det ska vi göra. Det heter The House svarar. Som vi vet, det är slutet på programmet, och då sitter vi med våran absoluta expert inom beroende, Robert Boman. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur är läget idag?
Det är fint, tack. Hur mår ni?
Härligt. Ja, jag mår bra. Nemo?
Ja, men jag har också en ganska bra dag.
Vi har en fråga till dig, Robert, från en av våra lyssnare som Nemo ska läsa upp.
Jajamän, då kör vi. Hej Robert, vilket beroende är svårast att tillfriskna ifrån? Heroin, piller kanske? Kan man ranka sånt? Och är det exakt samma väg ur det, eller måste man anpassa behandlingen när man jobbar med det du gör?
Man måste anpassa behandlingen. Båda de sakerna som frågeställaren ställer är väldigt svåra droger att komma ur. Det innebär inte att det är omöjligt på något sätt. Men både heroin och piller är ganska svårt. När det kommer till läkemedel, så är det en typ av beroende där jag behöver trappa ner väldigt ofta. Jag kan inte sluta tvärt, eller jag ska inte sluta tvärt, för att det kan vara en fara direkt för mitt liv faktiskt. Vilket många inte känner till, för det här får vi ju av doktorn. Det är ju läkaren som skriver ut det här till oss, och att det skulle då vara så starkt beroendeframkallande och innebära en fara för mig. Så piller skulle jag säga är det som är allra mest komplext att tillfriskna ifrån. Framförallt över att jag behöver trappa ner. Det är också så att när jag väl är ute ur benzodiazepiner, så kan jag börja må bättre efter ett par veckor, och sen plötsligt kommer en våg igen utav det, där jag kan känna mig yr och sjunka ner i kraftig depression och så vidare. Mm. Så att svårt, helt enkelt.
Ja, lurigt det där. Ja, men det är det jag har hört också, just om benzodiazepiner, att det liksom sitter i så jävla länge i kroppen, och att man liksom får dippa så länge. Liksom. Mm. Det måste vara superlurigt då, alltså. Ja, det var en bra fråga, bra svar.
Ja, verkligen. Stort tack, Robert.
Tack så mycket.
Tack, Robert.
Ja, han är viktig för oss.
Han är väldigt viktig för oss.
Ja,
och det är Vanja också.
Och det är Vanja också. Hon är inte med varje
avsnitt. Nej, det är hon inte. Det var
synd. Men hon är den viktigaste personen i det här rummet idag.
Det är hon verkligen.
Oj, vad spännande.
Jaha, nu börjar vi rulla mot mållinjen här. Hur känns det här då?
Nej, men det var jättefint, tycker jag. Jättespännande också att höra eran liksom, reaktion på mitt sätt att hantera min problematik. Superintressant bara, tycker jag. Jättekul att få vara här. Jag ska sprida detta avsnitt i alla mina kanaler så mycket jag kan. För det är så många som behöver höra.
Ja, det var superfint att ha med dig, verkligen. Vad tar du med dig, Nemo?
Men jag tar med mig det här som jag alltid tar med mig när vi har haft en gäst som bryter våra normer. Mm. Som faller lite utanför ramen av hur vi tänker på det här. Att det blir som att vi lär oss jättemycket, vi får öppna våra sinnen. Och jag tror att det är jättenyttigt för både dig och mig att liksom... Att förstå att just problematik kring alkohol och droger är inte helt svart eller vit. Mm. Som du säger, har man sjukdomen, ja, då lever i alla fall du och jag i tron om att det är svart och vitt. Men en problematik kring missbruk i alla dess slag, det är liksom, det spektrat är mycket större. Och det tycker jag man ska lyfta och prata om mer.
Mm. Ja, för jag tycker just, vi ska väl kanske förtydliga det här med missbruk kontra beroende. Och en person som missbrukar någonting, när den personen antingen utifrån eller märker att det här har negativ inverkan på mitt liv, så klarar den personen av att sluta. Ja. Eller dra ner.
Ja.
Är man beroende så är man körd.
Jo.
Då klarar man inte det på egen hand. Så där, det är bra att göra den differentieringen också. Jag tar ju med mig, precis som du säger, att det blir verkligen en eye-opener. Det här över att det inte är svart eller vitt allting, och att det faktiskt finns många människor ute i vårt samhälle som har samma typ av problematik. Där det blir konsekvenser som framförallt påverkar dig själv.
Mm.
Och kanske inte så jättemycket människor runt omkring. Som en alkoholist eller narkomans liv gör oftast. Det tycker jag är en grej. Och sen då att du de facto har levt så här i 10 år. Det tycker jag talar sig tydliga språk om att det inte bara är ord, utan det finns en historik över att det faktiskt funkar. Det är viktigt att poängtera det i den här storyn.
Det har varit en helt annan sak om du satt där bara så här. Ja, men jag tar ett glas bubbel varje kväll och jag har levt så här i 5 veckor nu. Och det funkar jättebra.
Men det är bara ett glas liksom.
Ja, men trovärdigt. Ja.
Nej, och så vill jag återigen understryka att för er som är i den situationen, så testa, och funkar det inte så be om hjälp.
Mm, verkligen.
Det är ju egentligen inte svårare än så. Även om det låter enkelt så krävs det en insats.
Så är det. Tack Vanja.
Tack snälla för att du fick komma hit.
Ja, jättetack för att du kom. Det var jättefint att få höra din story och... Ja, upplyftande var det.
Du har en väldigt fin och härlig energi kring dig. Mm. Och jag tror att det smittar av sig på våra lyssnare också.
Ja, det var snällt sagt.
Ja,
trots min trumvilver där i början. De har förlåtit mig nu.
Exakt. Och tack Magnus.
Tack Nemo, och tack till alla er som har lyssnat.
Mm.
Snart är det dags igen.
Snart är det onsdag igen, och då hörs vi igen.
Jajamensan.
Hej då!
Hej då!
Hej då!